Blodsådd av Katarina Janouch, inläst av David Sundén och producerad av Bokea. Han förundrades över hur oskyddat de fortfarande levde. Den skira junigrönskan ramade in de vidsträckta villatomterna och ägorna där pampiga herrgårdsliknande villor tronade, prydligt putsade i gammelrosa, gräddvitt och duvgrått. Som påminnelser om en svunnen tid stod de där, högfärdiga, och blickade ut från sina stolta positioner, smakfullt utplacerade bland naturtomter som tryfferades av omsorgsfullt anlagda planteringar. Nedanför glittrade vattnet mellan de privata bryggorna och småbåtshamnens höga stängsel. En ung thailändsk kvinna med sulky och ett lite större barn bredvid sig kom gående. Barnen var båda blonda, med frisk, rosig hy och rena drag. Den 5-6-årige pojken med ryggsäck var klädd i mörkblå kavaj och grönrutiga byxor till kritvita Stan Smith sneakers. Flickan i vagnen hade på sig något rosa och fluffigt. Thailändskan var barnflicka, förstås. I det här området hämtade föräldrar inte sina barn själva. Kanske tog de inte ens hand om dem, nattade inte dem, umgicks inte med dem. Men barnen var en viktig del av framtiden. Något man skaffade precis som segelbåten där nere i hamnen. Den exklusiva vita Teslan som stod i garaget, huset i Saint-Tropez. De materiella bevisen på att man tillhörde samhällets kapitalstarka elit. Vägen smalnade av, han saktade ner. Asfalteringen upphörde, nu snirklade sig grusvägen upp för backen, djupare in i områdets hjärta. På en av uppfarterna stod en svart Escalade och två flickor i tenniskläder stojade intill. Tennislektioner var förstås viktigt, liksom golf, slalom och segling. Många av de här barnen gick inte i vanliga kommunala skolor, utan sattes i privatskolor och allt fler skickades för att studera utomlands. Man angav förstås inte det egentliga skälet till varför man valde dessa alternativ. Det hette att utbildningen var bättre i privatskolorna. Nivån höll internationell standard där. På det sättet skolades barnen in i de rätta kretsarna från unga år. Men under ytan fanns annan, växande oro som rörde den kommande generationens trygghet. Barnen tog ingen notis om skåpbilen med reklam för en elfirma på sidorna som likt ett kamouflerat rovdjur gled förbi entrén till egendomen. De ljusa rösterna och det klingande skrattet dränktes i motorljudet, men flickornas späda gestalter i de näpna utstyrslarna dröjde sig kvar på hans näthinna medan han körde vidare. Solstrålar i gyllenblont hår, sorglösa skratt, noll kontakt med världen utanför. Exklusiva väskor som vårdslöst slängts på marken. Bara prylarna som omgav dem här och nu var troligen värda mer än vad en vanlig sjuksköterska eller byggarbetare tjänade på en månad. Visionen av deras liv flimrade förbi. Ett liv som de flesta barn eller vuxna i Sverige aldrig skulle komma i närheten av. När de bytte om var det förstås till exklusiva märkeskläder. Han såg framför sig små flickfötter klädda i sköna tofflor med svandun, steg som dämpades av duvblå heltäckningsmattor, kristallkronor, stuckatur, marmorgolv, förgyllda ledstänger och oljemålningar föreställande adliga släktingar. Några var förstås ingifta i rikedomen, man kombinerade med förkärlek gamla pengar med nya, anrika gamla namn med nytt, friskt blod som förnyade genpoolen och skapade livskraftiga individer som bar framtida släkten på sina axlar. Thailändska barnflickor, polska hantverkare, väktare från Syrien eller forna Jugoslavien. Dagtid byttes befolkningen ut här. Dagtid var detta en lukrativ arbetsplats, men inte bara för dem som tjänade sina pengar på ett legalt sätt. En annan vision flimrade förbi. Män i svart med...